Vinteren byr på fenomenale muligheter for utendørsfotografi. Samtidig byr snøen på en del utfordringer som er gode å ha i bakhodet. Av den grunn har vi fått med oss en prisvinnende ekspert. Du lytter til Way to Go, mitt navn er Bjørn Moholt. Til å snakke litt om foto og snø har jeg søkt hjelp hos min trofaste sparringspartner og fotovenn Roger Borgelid, som ikke bare er godt kjent med å fotografere på vinteren. Den prisbelønte fotografen har sågar utgitt en bok om temaet, Drømspor, eller Drømmespor på norsk, som har høstet rosende omtale i nabolandet. Velkommen tilbake til Way to Go, Roger. Det har vært en stund siden nå. Ja, det har det. Jeg sa i innledningen at du har fått rosende omtale for din bok, men den har vel vært nærmest panegyrisk, i hvert fall den omtalen som jeg har lest i svenske medier. Hva tenker du om det, at du har fått en såpass stor mottagelse? For du har jo holdt på med dette her en stund.
Ja, jeg har holdt på med det sen 2017, men det kom lite, ja, men lite olyckor och lite pandemier emellan. Men nu gjorde jag äntligen klart den här i maj. Mm. Och den har ju fått ja, fantastiskt fint mottagande som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag visste ju att jag hade en god idé eftersom längdskidåkning, precis som, ja, inte precis som i Norge, men som i Norge är det väldigt populärt och stort i Sverige också. Mm.
Så att, långrenn, så vi ser i Norge då?
Ja, och det fanns ingen bok om det i Sverige överhuvudtaget, och då tänkte jag att det var på tiden.
Ja, jeg synes vi skal få et sånt prosjekt i Norge også, for det har vi heller ikke her. Så den tanken tar vi med oss videre. Du, mange av oss flykter jo sørover når vi ser snøen daler ned, men du går motsatt vei. Nå har jo du vært litt syk i det siste, så har du ikke fått vært så mye på ski som du helst skulle ønske. Hva er det som den største driveren din bak? Hva er din største driver bak dette prosjektet?
Ja, det är den enkla svaret på det, att jag älskar att åka längdskidor och älskar att fotografera. Och att kunna kombinera det med att samtidigt göra en bok. Mm. Det kändes som det liksom kompletta, ultimata projektet för mig. Sen finns det andra aspekter kring det som... Det finns... Jag tycker att längdskidåkning historiskt sett är väldigt förknippat med den ensamma mannen eller kvinnans slit i skidspåren, ofta liksom någonting som är väldigt slitsamt och förknippat med träning och tävling och sånt som vi ser i Vinterstudion på TV. Mm. Och jag ville visa den sidan som har mer med livsnjutning, rörelseglädje, naturupplevelse. Den biten, att man åker för sitt eget välmående skull och i de miljöer som ger någonting mer än bara träning, som också liksom ger berika själen och sinnet.
Ja, jag ska citera lite för en omtale här som säger: skidåkning som visuell kunstform, briljant och nyskapande. Det är ingen dålig attest det, Roger, om detta projekt ditt, så helt tydligt har du truffet en nerve, och hvor du har på en måte brukt følelser kanskje mer enn prestasjoner og tall, og det synes jeg er en veldig god inngang til den boken. Men her skal du også treffe med, ikke minst med bildene, og vi skal komme litt tilbake igjen til det når vi snakker om det å ta vinterbilder. Men hva har du, jeg går ut fra at dette med foto har vært en viktig driver i prosjektet. På hvilken måte så du for deg? Hadde du for deg en sånn visuell projisering av prosjektet i forkant?
Altså, jeg har jo åkt skidor i hele mitt liv, og jeg har jo åkt på platser. Mange av de her platsene som er med i boken har jeg jo vært på innan jeg började fotade for boken. Så att jag visste ungefär, ja, men som i Funäsfjällen till exempel, som kanske är min absoluta favoritplats. Mm. Där går ju en 7-8 mil av deras 30 mil som de går uppe på fjället. Och just att vara omgiven av den här, ja, men de här fjällvidderna och den här fjällvärlden och tystnaden. det är en speciell känsla att färdas i det. Och då vill jag ju fånga den känslan visuellt också. Att här är det liksom storslaget, mäktigt, vidder, vyer. Och den lilla människan i det stora landskapet. Den känslan gick jag in med. Men jag kan inte säga att jag har liksom bestämt mig för vilka bilder jag ska ta när jag åker ut. Utan jag går väldigt mycket på gehör och ingivelse. Att när jag ser något eller känner något som berör mig på platsen. Sen är det såklart, då känner jag att den här känslan vill jag fånga. Och så gör jag då liksom på plats en bedömning om hur jag skulle kunna göra det. Men ja, riktigt. I förväg gör jag väldigt lite.
Ja, och det här är ju en sån balansegång, för det är ju nästan blivit en sån typ av kunstbok med ski som tema, och att den är, du vidareförmedlar den här känslan, och då blir det en sån, vad ska jag säga, en balansegång i förhållande till inspiration och tema och hur du ska angripa den boken som läser. Det syns jag du har löst väldigt bra. Och så textmässigt, hur du både supplerar bilderna med en text som tar för sig känslan och det du känner när du går i stenarna. Men också har du fått med dig också kända svenska skifolk och kvinnor, men skibin och kvinnor, till att på något sätt understryka de olika områden du har beskrivit och hur du också beskriver dem. Så den här balansgången kan du säga mellan känslor och inspiration och praktisk information har du också truffat sig med boken.
Ja, det är lite absolut så. Jag känner att jag det ska både vara inspiration och information.
Ja.
Och det finns, alltså, jag jobbar ju väldigt mycket åt Svenska Utemagasinet, där jag gör väldigt mycket friluftsreportage, vandring, paddling, turskidåkning, längdskidåkning. Och under de 20 åren som jag nu har jobbat åt dem, så har jag ju haft förmånen att få vara på många av de här platserna redan innan jag gjorde boken. Och då vill jag liksom visa svenska längdskidåkare. Vi har ju 100 000 längdskidåkare i Sverige som åker för sin träning och sin egen skull. Och jag ville visa dem att det finns någonting bortom eljusspår och konstsnöslingor och golfbanor. Att det finns liksom en magi att få som ger någonting mer än, som jag sa tidigare, ger någonting mer än träning. Det är liksom bortom pulsnivåer och kilometertider.
Ja, riktigt. Och du är väl lite sån själv också, så som jag känner dig, så är du med en man som går på ski med känslor, med en stoppeklocka och antal kilometer.
Ja, så är det.
Du är inom en del områder i Sverige som inte alla i Norge känner till. Jag kan nämna, du nämnde Funäsfjällen, du har också varit i Tärnaby, alltså Ingeborg Stenmarks hjemby, Hemavan, som också är i närheten av Tärnaby, Grövelsjön och Lofsdalen, för att inte snacka om ditt hjemfylke Värmland. Och du hade en favorit här, och det var inte hjemfylke ditt, det var i Funäsfjällen.
Ja, och det är nästan, alltså det är bara tillfälligheter som gör att jag inte redan bor där.
Okay.
Men jag var på väg att flytta dit redan 2005. Faktiskt, okay. När jag gjorde en annan bok uppe om Fjällnäs högfjällspensionat uppe där och bodde där en vinter. Det är lite flackare fjäll, men det är väldigt snörikt och väldigt, väldigt mycket olika typer av landskap som man får med sig. Så variationen och närheten till fjället och tystnaden är väl det som lockar mig där uppe. Ligger bara en halvtimme öster om Röros.
Okej. Så där då fick koordinat då. Det hörs ju. Jag vet att du är väldigt glad i Norge, men vi ska inte gå in på det, men ja då, jag tror Sverige har
det kan vi gå in på när jag har gjort nästa bok.
Ja, exakt.
Nästa skidor.
Låt oss göra det. Ja. Du har tagit bilderna, skibilderna huvudsakligen i Sverige, eller det är ju bara i Sverige du har varit, och men jag tänkte spørre deg, er det andre steder, la oss holde Norge utenfor da, er det andre steder du har vært, eller gjerne skulle ha vært og fotografert på vinteren?
Altså for denne boken? Eller
nei, nå tenker jeg generelt.
Ja, og jeg skulle gjerne ville være veldig mye mer i Lappland, Lapplandsfjellen. Der har du jo Jag kan säga att det jag verkligen älskar med att fota på midvintern, det är att ljuset är så lågt.
Mm.
Och så att du har nästan alltid ett magiskt flödande ljus som skulpterar ut landskapet. Så jag älskar att fota på midvintern. Det är ofta snö kvar i träden, alltså solen har inte blivit så pass varm än så att det smälter bort snön som faller i träden, så att det blir liksom, det är som att åka runt i en slags naturens konstutställning av skulpturer som sagoväsen, de här träden och granarna som böjer sig under tung snö, och det är väldigt, väldigt, väldigt vackert, och det finns väldigt mycket motiv i det, tycker jag. Så att, och det jag menar med att jag skulle vilja fota mer i Lappland då är att det ligger ju så långt ut i Sverige. Så att där är det ju, ja, dels finns det helt otroliga miljöer där, men sen har det också det konstanta låga ljuset där.
Ja, riktigt. Ja. Nej, det är...
och dramat i väder och förhållanden som också kan skapa intressanta bilder.
Ja, nettopp. Och vi ska komma lite grann in på det, för att det är inte så många uvärldsbilder i boken din, där det inte, men vi ska komma lite in på att det finns inte dålig värld när det gäller den här typen av fotografering. Det finns bara dålig klär.
Fotografer.
Ja, men det ska vi pröva rätta lite på nu när vi snackar oss vidare, men detta behärskar ju du helt tydligt. Så för vi går över till selve det om vinterfoto, så ser jag ju då att du har tagit en väldigt många bilder faktiskt i motlys och lite ovanifrån, och jag misstänker att det här för att vara dronebilder. Och droner är något som jag inte har börjat att bygga för på det sista. Jag har varit väldigt skeptisk till det, för det är väldigt många som driver på med det jag kallar för droneporno. Det vill säga att allt ska vara med droner då. Och då blir det fort lite kedeligt och mycket teknik. Men du, så som jag tolkar bilderna dina, och lite som jag också jobbar med dronen, så brukar du egentligen dronen som en förlängelse av kameran ditt. Alltså du kommer det lite grann upp i höjden, du får lite strukturer på bilderna, på lyset ikke minst, och så klarar du att fange det lilla mot det stora och imponerande. Är det slik du har tänkt?
Ja, exakt så faktiskt. Mm. Det jag tänker med drönare är, det är klart att det finns, men det kan jag prata om sen, att det finns häftiga ska man säga, perspektiv som man kan få med den.
Nettopp.
Men i första hand handlar det om att när man är ute, som jag då, väldigt mycket i naturen och särskilt på vintern, så är det ju väldigt svårt att komma upp. Ibland kan det räcka att komma upp 3-4 meter för att få överblicken över bilden. Om du står liksom i jämnhöjd med ditt motiv, så är det oftast horisonten är oftast täckt av träd eller människor eller någonting som gör att det liksom blir ett stopp i bilden.
Mm.
Så att du har det som ett streck i bilden, mitt i bilden eller i nedkant på bild, som gör att bilden blir stängd där på något sätt. Men om du kommer upp lite i luften en 4-5 meter och tar samma bild med samma bakgrund och samma utsnitt, så får du då är det som att ställa dig på en lång stege ungefär.
Mm.
Och då får du djupet i bilden, du får rymden i bilden, och du får helt enkelt ett större motiv att titta på.
Mm.
Mer levande motiv, skulle jag säga.
Ja, riktigt. Och en god del av bilden som du inte ens har väldigt sån ovanifrån och ner, men lite mer som du ser, står på en stige och fotograferar mot solnedgången. Så är det motlysbilder, och de är ofta lite sån komplicerade, inte komplicerade då, men det kan vara utmanande att jobba med. Men där måste man ju stå stole på automatiken i dronen, går det. För jag har själv en liten drone och jag har inte möjlighet för att överstyra automatiken, men det fungerar förbausende bra, syns jag, i de allra flesta tillfällen. Har du något tricks där?
Teknikmässigt och ljusmässigt?
Ja.
Alltså, det som du säger, att dels så är det ju väldigt mycket automatik i en drönare. Men den ställer själv, men den är väldigt bra på att lösa den exponeringen tycker jag. Och sen kan du alltid, eftersom jag fotar alltid fotar i råfiler, kan du alltid styra exponeringen i efterhand i bildbearbetningen.
Ja, ja, riktigt.
Och det jobbar jag väldigt mycket med. Särskilt i, för att det inte bara ska bli en vit klump där solen är, så att säga, i motljuset. Jag jobbar väldigt mycket med att finjustera motljuset i efterbehandlingen.
Ja, riktigt. Vi kan komma lite in på det. För de tänkte att vi skulle gå över till det här med vinterfoto och hjälpa oss. Och väldigt ofta så blir bilden mörk istället för att det blir korrekt exponert, Roger. Det var väldigt länge slik för jag skönte vad jag måtte göra. Kan ikke du si litt grann om hvordan vi kan overstyre kamera eller automatikken i kamera for å få det korrekte lyset? For man skulle jo da tro at når du tar bildet av hvit snø med automatikk, så blir bildet hvitt. Men det gjør det ikke.
Nei. Kameran, om du fotar med automatikk, vilket jag inte gör, men om du gör det, så, som till exempel många gör med mobilen, så har kameran inbyggt i sig att den ska mäta allting som 18% grått.
Mm.
Alltså för att bilden ska bli så korrekt exponerad över hela histogrammet, så att säga, både skuggor och högdagar. Och det gör att ofta när man jobbade med film innan man visste hur man skulle göra, alltså på den tiden man jobbade analogt, då blev vinterbilderna för många människor, ja, för många, och även för mig i början innan jag lärde mig, att de blev väldigt dassiga, de blev gråa där det vita inte var vitt, och det var ju väldigt svårt att justera i en diabild till exempel. Så det som var då och som man kan göra idag också, man redan liksom, om man vill ha en bra råfil redan i fotograferingsögonblicket, det är att man överexponerar lite grann. Så att, men det här är ju väldigt lätt idag, att alltså man behöver egentligen inte tänka så tekniskt kring det, tycker jag, för att tar du bilden så har, och du sen tittar på LCD-skärmen, så ser du hur, på histogrammet var du ligger. Och då ska du ju ligga så nära högerkanten som möjligt med exponering. Så att det är så nära det vita som möjligt om du fotar snö.
Ja, riktigt.
Och det är bara att om jag, som jag fotar helt manuellt, där jag styr, blandar och slutar tid själv. Så är det bara att liksom, ja, ta lite längre slutartid eller... Om man för att, så att säga, styra det åt höger. För det är klart att snö är ju vit, och då ska den ju vara vit i bilden också. Sen kan man ju som sagt också lösa det med en råfil, löser det väldigt lätt i bildbehandlingen. Då. Fast det är alltid bättre att vara rätt exponerad redan i kameran. Så är det.
Ja då, och jag tror det vi ska snacka om, det är inte alla som fotograferar i rå, särskilt med mobiltelefonen. Selv om det nu finns råfil-apper som du kan bruka, så är det de färreste som gör det, och då är det greit att veta lite om hur du ska få en de riktiga bilden. Shit in, shit out liksom. Det är huvudtommelfingerregel. Jag jobbar ofta halvautomatik, det vill säga att jag bestämmer blinden och så bestämmer kameralockern. Det ofta fungerar bäst för mig, och då brukar jag ha en teknik som heter, som jag kallar för G-punkter. Alltså det är en exponeringskompensation som du har, en bryter som du kan lägga plus eller minus. Du kan överstyra kamera. Ofta så kan du lägga det där du passar dig bäst. Och ofta så är det slik att jag måste plussa på både en och två blender, hela blendersteg för att få det korrekta lyset. Men så är det en annan faktor här, och det är ofta det att vitt blir gärna blivit blått. Och det kan också bli gult, och här snackar vi om en i tillägg till lukkeblender och ISO, alltså lysfølsomheten på bricken, något som heter som vitbalansen i kameran. Jag snackar om vitbalansen som kanske inte så många känner till, men att det blir korrekt, att vitt blir vitt.
Ja.
Och då är vi tillbaka till det du sa, 16% grå, att det är viktigt att vi har det lite grann i bakhodet. Men detta är inte så mycket man kan få gjort när du skjuter, det måste göras i efterkant. Är det slik du också upplever det?
Jo, Så är det. Sen när det gäller mobilen så kan man ju väldigt enkelt, jag vet inte om du vill att vi ska prata om det, men många fotar ju med mobil idag.
Ja.
Och där kan du ju, finns det ju också program om du vill bildbehandla i mobilen där du styr färgtemperatur och exponering och allt sånt. Men även då för att hamna så rätt som möjligt i själva exponeringen när du tar bilden, så kan du också gå in i bilden och höja ljusmätningen så att säga, i öka exponeringen även manuellt på skärmen. Mm. På, så att, nej, men det är absolut så att snö kräver lite eftertanke för att det ska bli så snyggt som möjligt.
Ja, det är det.
Sen kan det ju vara tillfällen där man vill ha en blå ton i bilden. Alltså om man tar till exempel, som jag har gjort några bilder i boken här och som jag ofta gör, att fota efter solnedgång när det liksom när skymningen här. Det tycker jag, den blåheten som blir i den bilden tycker jag är väldigt tilltalande.
Mm. Ja.
Eller om du vill ha lite mer glödande ljus i en solnedgång eller ett lågt midvinterljus då, så kan du öka lite gult känslan.
Ja, riktigt. Och så är det ju detta här med som du är mäster i, och det är ju komposition. För att väldigt många, de ser något flott och så brukar de inte tid på att rätta kameran riktigt, ställa upp kameran riktigt, få med de riktiga komponenterna, att du brukar de olika, vad ska jag säga, kompositionsknepen för att få det riktiga bilden. Så blir det ofta flott. Är det något du ofta gör, att du startar med komposition och du ser ett motiv och så tänker du det är sånt, slik vill det funka, och så rättar du kameran mot den idén då?
Ja, det här är en jättesvår fråga, för att det sitter så, jag har ju hållit på med det här så pass länge nu, så det sitter liksom i ryggmärgen nu för mig.
Ja,
när jag kommer till ett motiv så behöver jag inte tänka så mycket, utan jag känner direkt att så här ska jag ta den här bilden.
Mm.
Men det är klart att det finns knep för att få mer spännande kompositioner, absolut. Mm.
Ja, vi har snackat om det i en podcast som heter Fotoplay, som jag tror kan vara nyttig för de som lite, som är speciellt intresserade i foto, hvor vi har snackat lite om detta här med komposition, att det kanske kan vara nyttigare och istället för att bruka pengar på utstyr, bruka pengar på kunstböcker, alltså på fotoböcker och andra som ger dig inspiration och hvor du kan på en måte utveckla ett bildsyn då. Men det är försovet ett stort tema, men så vi ska inte gå så väldigt nära in på det, men komposition är ju oavsett viktig i den här fasen.
Ja, och inte bara, alltså den är ju viktig i all fotografi. Men på vintern så är det ju oftast ett ganska rent landskap eftersom allting är vitt, om det är en sån vinter förstås. Och då försöker jag alltid leta efter alltså dels jobbar jag väldigt mycket med ljus och motljus för att liksom skulpturera ut och liksom ge liv till landskapet och linjer och former och textur och skuggspel för den delen. Men sen kan man ju också jobba en del som jag gör, försöker jobba mycket med djup i bilden, alltså förgrunder, mellangrunder, bakgrunder.
Riktigt.
De som leder betraktaren in i bilden och skapar liksom en slags, vad ska man säga, nästan autenticitet, som att man är där.
Ja. Och det är suget som vi ofta snackar om för att få den tredimensionaliteten i bilderna.
Ja, men exakt. Mm. Exakt.
Ja.
Och sen tänker jag att om man nu vill utveckla sin, alltså det jag jobbar med mycket utöver det rent liksom med ljus och komposition, så jobbar jag mycket med stämning. Det här är väldigt subtilt och svårt att sätta ord på hur man gör, men jag tror att man får gå till sig själv och känna lite grann, vad känner jag för den här platsen? Vad är liksom speciellt med den här platsen? Hur är stämningen här och hur fångar jag den?
Mm.
Och det försöker jag alltid liksom hitta en plats, stämning på det sättet, kan man säga. karaktär.
Ja, och vi snackade om de stora vyerna, men hvis vi går in på detta med komposition då, så behöver inte de stora vyerna alltid vara det mest spännande. Det kan vara närbilder, alltså helt ner på bakgrundnivå, alltså snökristaller, hvordan snöfnuggene lander på en gren. Att man heller också kan gå där tätt på, för det ser jag i boken inne, också varit inom det. Att du är lite tätt på, du har till och med bilder av våfflor, närbilder av våfflor. Inte sant?
Klassisk så, svensk mellanmål.
Ja, det är klassisk i Norge och det alltså på så. Men att man inte bara låser sig fast i det stora panoramet, men också kan gå in i ett närbild.
Absolut. Ja. Och det var ju utmaningen med den här boken, att jag fotade 12 olika destinationer och 54 olika spår eller något sånt här. Och att göra det så att, utan att det blir samma bild hela tiden var ju utmaningen.
Mm, ja.
Och då gäller det att liksom se till helheten. Du vet ju, du som också jobbar med att berätta historier, att det handlar inte bara om de stora ikoniska bilderna och landskapen och, inte bara människorna, utan även detaljer och sånt som även det lilla makrolandskapet kan berätta. Ja, men ge sin del av historien.
Helt klart.
Jag också säga det, förlåt om jag ska bara säga det om komposition. Det som är kanske lite annorlunda på vintern, det är oftast du har de här stora rena ytorna, och då kan det vara ännu viktigare att hitta någonting som så att säga, bryter av det, eller att du placerar någonting i bilden som gör den intressant att titta på, så att det inte bara är en stor vit fjällplatå med ett fjäll i bakgrunden, utan att du får in någonting som ger liv till bilden.
Ja, och där har ju du i boken då brukt skilöpare som en detalj i den stora helheten, och som vi snackat om lite inledningsvis här, så har du väldigt många motlys bilder, och då får du ofta lite som varme in i bilden. Jag var själv på en fotojobb här i förra veckan, och jag tog bilder av ett par, och då drog dem ut, och så fick jag sola i bak ryggen deras. Men det representerar att det kommer in mot kamera, men där står ju de med ansiktena från solen mot kamera, så de havner egentligen i skyggen, och då måste du bruka en del tricks. Du kan säkert bruka blitz, men det syns ofta blir lite som kunstigt. Ja. Noen tanker om det, Roger, for at, som sagt, så ser jeg du har ganske mange bilder, motlysbilder, og det gir en varme i det kalle som jeg synes er spennende.
Ja, men kul at du ser det, for det er lite den värmen i kylan som jeg har, for jeg blir varm inombords av at åka regnskidor, ikke bare for at jeg blir svettig og anstrengt, utan det ger mig liksom en värme, en glädje i mig, og den får man ofta fram med den, att med motljuset tycker jag att du får, och sen är det snyggt. Sen jobbar inte jag så mycket med, alltså det är väldigt enkelt idag att i efterbehandlingen ha en exponering för människorna och en exponering för bakgrunden. Det är ganska, alltså du kan göra två olika bilder till exempel, men du kan också gå in i detalj i bilden och bestämma här ska det vara ljusare, här ska det vara mörkare. Sen om det är väldigt stora skillnader, då kan det ibland vara så att jag jobbar med antingen en liten LED-lampa där jag kan bestämma färgtemperatur på ljuset, eller med en reflexskärm för att liksom reflektera ljuset. Men oftast så tycker jag att kamerorna är idag också så otroligt bra när det gäller dynamiskt omfång, och så att du kan liksom, du får ut så mycket ur en bild. Det är ganska lätt.
Ja då, och dynamisk omfång, det är alltså kamerans ävne till att gänge detaljer i bilden, och speciellt i skyggepartier och partier som inte nödvändigtvis är lika lätt att få med sig på ett bild. Och någon kamera har något som heter snöfotograferingsmodus, så de har ett egen program för fotografera på snö. Så där de lyttare som har ett slikt kamera kan ju se lite efter den. Annan ting, lys i bilden skulle vara lite sån off, att du sliter med att få det rätt. Så ett tips här som jag sett någon göra, det är att slå dem till sortvitt. Att snöbilder funkar ofta förbausande bra som sortvitt bilder. Eller något du har erfaring med?
Ja, kul. Ja, det håller jag absolut med om. Därför att alltså, det blir ju, om det är mulet på fjället, så blir allting whiteout lite grann kan man säga. Eller en greyout snarare säga. Det blir väldigt platt ljus liksom. Men, det, och, men när du byter det till svartvitt och drar lite i spakarna så kan, och med kontrast och svart och vit punkt och så, så kan det absolut bli snyggare än om du gör det med en färgbild. Mm. Sen ska man faktiskt inte underskatta, alltså jag brukar säga dåligt väder är inte det sämsta. Och även om jag inte har målat eller fotat så mycket i boken med dåligt väder, med tanke på att man vill ju visa platsen från dess bästa sida oftast, så, så, så när jag är ute på reportage och sånt så gör jag, och då är det ju inte alltid sol, och jag tycker att en snöstorm eller en dimma som klart kan vara väldigt dramatiskt och suggestivt, och att man på något sätt inte ska låta bli att fotografera bara för att det är dåligt väder, utan kanske snarare omfamna det och se vad kan jag göra med det här. Jag har en bild i boken på min kompis Emil som står när det var bara kräksnöade runt omkring oss bland fjällbjörkarna, och det är liksom vitt och snö överallt. Och det tycker jag nästan är den roligaste bilden i hela boken faktiskt. Så att, absolut finns det motiv även under dåligt väder, och till och med att det kan bli mer spännande. Så.
Ja, helt uppenbart. Och här må man egentligen bara testa det ut, för exempel också hur du fotograferar fallande snö, om du vill ha det som långa streck eller om du vill frysa snökristallerna som faller ner. Här är det många olika ingångar till det goda bildet, och där må man lätt och slett bara leka sig med kameran. Ska du frysa snöfnugget så bör du ha en rask lukkerti, och i sikker så har du kanske nere, hvis du vill ha det til å falle som streke, så er det et tredjedel sekund for eksempel. Men det skal vi ikke gå så veldig mye inn på her, men det er bare greit at man har det litt i bakhodet, at her finnes det utallige muligheter utover det standardbildet, kan du si.
Ja, men det man kanskje skal påminne om, at det även om det blir väldigt, ja, men väldigt häftigt att fota dåligt väder, så att säga, snöstorm, dimma, sjörök och sånt, så får man ju fortfarande inte glömma att det behöver vara ett motiv. Det räcker inte att bara ställa sig att fota snöfallet i sig, utan det måste ju finnas någonting där som betraktaren kan titta på.
Eller leddes in i bilden liksom.
Ja. Exakt.
Ja, och inte minst, husk när du är ute i kulda, ha med extra batterier och ha dem i lomma.
Ja, precis.
Ja. Nej, men Roger, vi har varit inom ganska mycket här nu. Jag ska inte hålla det så väldigt länge på pinnebänken. Är det några ting här som underveis du har lust att nämna utöver det vi har snackat om?
Ja, men jag kan säga att jag skulle kunna prata om en viktig praktisk sak. Du nämnde att man ska ha batterierna i fickan och extra batterier, och hålla dem varma. Så att, för det tar ju väldigt fort slut när det är, särskilt drönarbatterier tar extremt fort slut. Men när man sen ska, när man har varit ute i en, två, tre, fem timmar ute i kylan och ska in igen med kameran, då är det väldigt viktigt att man lägger kameran i en kondenspåse eller helt enkelt bara en plastpåse innan man tar in den. För att annars så, det bildas ju kondens när du går från, kameran är ju jättekall, och tar du in den i värmen så blir det kondens. Och, men har du den då i en plastpåse så blir kondensen på insidan av plastpåsen snarare än inne i kameran. Och jag vet att innan jag lärde mig det här, så min förra kamera, så hade jag extremt mycket kondensfläckar på min sensor som jag alltid fick sitta och hålla på den, som jag aldrig blev van med.
Okej.
Så pass, det kan vara bra, det kan vara ett bra tips.
Ett väldigt gott tips faktiskt. Det är det, för det är en stor utfordring när det är väldigt kallt och du kommer in i värmen, och att det blir extremt mycket fuktighet. Det är ju väldigt många av dessa professionella kameror, alltså så water seal, alltså de ska tåla ganska mycket, men kondens är alltid en utfordring, oavsett. Ja. I helt tatt så tror jeg det viktig at man leker seg litt, og ikke bruke farger og kontraster når man ute der. Og det som du sier, finn noe som interessant, ikke bare for deg selv, men for de andre som skal betrakte disse bildene. Alltid en god regel, nesten uansett hva du skyter. Roger, den boken her skulle gjerne fått i Norge, men den vel ikke mulig, annet enn at hvis vi bestiller den hos deg, for de som spesielt interessert i å se disse fenomenale bildene dine.
Det går att beställa på bokförlaget tror jag.
Okej.
Okay. Den på Botum. Bokförlag. Vi kanske kan lägga med någonting om du lägger det här på sajten.
Ja då.
Hur man kan köpa den.
Det kan jag göra.
Sen är det väl lite som att eller höll på att säga något jättedumt. Nej, men det är väl lite alltså att göra en bok att Norge är ju så fantastiskt på längdskidor och har ju så extremt mycket spår och fina spår. Så att, men ja, vill man till Sverige åka längdskidor där så finns det ju goda tips i boken, absolut.
Ja, riktigt. Väldigt bra, Roger. Vi har ju rest en del sammen. Det är en länge sedan nu dessvärre. Vi måste finna på något morsomt snart. Men har du någon resa på gång då?
Jo, men jag ska ha en resa inom Sverige här i mars ska jag upp till Skäckerfjällen och gå på tur. Det är ju kallas för Sveriges lilla Sarek. Det är väldigt stora fjäll ganska långt söderut i Jämtland. Sen finns det andra utomlandsresor i pipen också. Jag har ju i 25 år drömt om att åka till Raja Ampat i Indonesien. Den ska jag försöka få till under 2024.
Vi ska följa med dig, Roger. Kanske häkte mig på. Väldigt bra, Roger Borgelid. Vi hoppas vi snackar snart igen. Och för de som är intresserade i foto så kan du gå in på Spotify och söka upp Fotoplay, hvor Roger och jag har 25 episoder med goda fototips. Vill jag obeskedent påstå. Roger Borgelid, tusen tack för att du stilte i vårt igår.
Tack själv.